Men alltså hur vi lever våra liv, det får en konsekvens sen. Det där är någonting som vi verkligen ska ta på allvar. Jesus ställde en fråga så här: har ni förstått det? Och så svarar lärjungarna: ja. Har ni förstått det? Han var så väldigt noggrann att de hade förstått det viktigaste grejerna. Och det är mycket små detaljer i vårt liv som vi kan hänga upp oss på och fästa blicken på liksom, och mest som avledningsmanövrar i vårt eget huvud för att egentligen slippa ta i tur med det vi ska ta i tur med här egentligen. De är många. Och man kan väl säga egentligen nästan alltid när man koncentrerar sig på någon annan människas synd så betyder det någonting mer om mig. Nästan alltid är det så. Det finns folk som har de uppdragen och det finns folk som tar i tur med folk som lever i synd, alltså som är utsedda av Gud till mig. Det är liksom ingen allmän sak som alla ska hålla på med. Utan det blir väldigt ofta liksom en avledningsmanöver för sitt eget problem egentligen. Det är mycket lättare att tycka om andra än att ta i tur med samma sak hos sig själv. Men Jesus är väldigt tydlig. Vad vi lever i för tid nu, det är ju en tid som och kultur som är ganska infekterad av felaktiga värderingar och, ja, och krafter även i vår nation. Vi tror till exempel att magi och det här okulta, det finns i Afrika. Ja, det finns mer i Sverige. Det var det att vi har blivit mer blind för det också. I Afrika är de i varje fall inte blind för det. Så att de vet hur de ska hantera det och få det att minska. Vi har inte kommit dit än. Utan hos oss så florerar det bara fritt och vi gör det till något gott eftersom. Och det är väldigt allvarligt. Vi har smittats och infekterats i vårt land av framgångsteologin. De kom från USA. Som gick ut på att Bibeln pratar om att vi ska vara friskjämt, lyckade. Och det ska gå oss väl jämt och vi ska vara rika och allting. Det är en lögn. Fullständig lögn. Ändå är det så många som inte tror på det. Ingen tänker liksom, hur levde egentligen Jesus? Han hade inte ens ett hus i sin verksamma tid. En snickarson eller från Betlehem då. Han var inte, hade ingen särskild status. Han var inte rik. Fast han var ändå den rikaste vi kan tänka oss. Han hade inte något märkvärdigt häftigt liv. Fast han hade ändå det mest enastående liv vi kan tänka oss. Han var Guds son. Hela planeten jorden var ju hans hem. Han behövde inget hus. Hela himmelriket var ju hans hem. Han behövde inget mer. Men han var ändå nere hos oss för att tala om viktiga saker och prata om himmelriket. För att vi skulle få lite motivation att inte gå på alla frestelser som finns. Utan att vi ska hålla oss på den väg som leder till det bästa sen. För vi lever bara 70-80 år i det här livet. Sen är det över. Men som vi har levt de här 70-80 åren kommer att få en konsekvens sen. Och sen är det för sent att tänka på hur jag borde ha levt då. För då är jag inte kvar i det här livet längre. Det är nu vi ska liksom tänka på saker och ting. Och då menar inte jag att vi ska bli perfekta och syndfria. Det var som jag sa tidigare att det perfekta, det finns inte hos oss. Och det är en sjukdom om vi börjar få sträva efter det. Perfektionismen är en plåga. Men det perfekta finns hos Herren. Där har du den perfekta rättfärdigheten, den perfekta renheten, den perfekta syndfriheten, den perfekta förlåtelsen, det perfekta det finns hos Kristus. Och i det är vi kallade att leva i. Det betyder inte att vi behöver vara perfekt, för vi omsluts ju av Guds nåd. Annars är det ingen nåd som Gud har pratat om. Och Gud pratar inte om att vi måste vara lyckade, framgångsrika, rika och friska för att duga i Guds verk. Gud säger aldrig någonting åt det hållet. Ja, fariserna tyckte väl så kanske. Och idag har vi liksom andra grupper som kan tycka så. Framgångsteologin är en sån sak. Och till exempel Joel Osten i USA som pumpar på nu med sina lärare och kommer ut liksom även i Sverige med dem. Bara få sälja en massa böcker och berika sig själv på på människors tro och förhoppning. Han lägger ut metodiker, så blir du framgångsrik, så här blir du lyckad, och så håller han på så här. Ja, han samlar ju islader fulla. För sånt ville folk höra. Man ville hitta den här magiska formen. Hur ska jag bli lyckad? Hur ska jag bli frisk? Hur ska jag... Ja, men det fungerar inte så. Det blir en som blir rik. Och det är han. Han får sälja mycket böcker och det är många som offrar. I förhoppningen om att de ska få bli frisk och lyckad. Men man kan inte köpa sig Guds nåd. Man kan inte köpa helande från Gud. Det kränker ju Gud. Då säger vi, din kärlek litar vi inte på. Vi köper den istället. Det är samma sak som trollkaren gjorde. Då de var så förfärade lärjungarna. Må hända, förlåter Gud dig. Må hända. Vänd om från din synd. Du har ingenting med oss att göra, säger de. Trots att trollkaren var frälst. Han hade tagit emot Jesus. Men det här beteendet var kvar hos han. Han försökte köpa helig ande. Då fick han höra det. Må hända. Kanske Gud förlåter det. Så det är så allvarligt att hålla på så. Gud är helig och ren. Och hans kärlek kan inte ifrågasättas eller omformas till någonting annat än vad det är. Vi människor är utsatta för denna helighet och renhet och kärlek. Men vi kan inte bära den själv, för så bra blir inte det här livet. Vi får tillgodogöra sig som en gåva för att Gud älskar oss. Vi kan inte bli tillräckligt duktig, inte tillräckligt kristen, inte tillräckligt religiös. Vi kan inte läsa Bibeln tillräckligt mycket. Ingenting är tillräckligt. Vi får den ändå som en gåva för att Herren älskar. Inte för att vi kan, utan för att han älskar. I spåren av det här med framgångsteologin mest då. Vi har varit inne några gånger på det, var prata om kärlek och fruktan, New Age, lite annat sådana här saker. Vad kan anses vara korrekt och riktigt? Vad är av New Age? Ja, jag ska läsa mer om New Age idag, fast på ett annat sätt. Psalm 49, det handlar om de rikas framgång är kort. Är det New Age det här? Ja. Okej, psalm 49, och jag börjar då från vers 2. Hör detta, alla folk. Lyfta alla ni som lever i världen, både hög och låg, rik och fattig. Min mun ska tala visdom, mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar, när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan de inte ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom de, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin helighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare, som gläder sig åt deras ord. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. En rättfärdig ska råda över dem när morgonen, eller de rättfärdiga ska råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om man än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder. till de som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin helhet är utan förstånd är lik boskapen som förgås. Så här säger alltså Guds ord. Och det här är någonting som jag åtminstone tror är sant. Jag vet inte hur många gånger jag har sett det i mitt liv. Olika människoröden. När man bara förlitar sig på sina ägodelar och sina pengar. Då är olyckan står för dörren. Den bara väntar på att få hugga in. Och den kommer. Och det beror väldigt mycket på att det är något ont man i det här läget gör. Det är något ont man gör. Jag undrar vilka rika jag får mot mig nu. Men det är något ont. Får man nu ha så mycket pengar. Så att man har 8 miljoner för mycket som man måste sätta dem i banken. Och man har 8 miljarder för mycket som man måste hålla på och fundera dem på olika sätt. Vem har inbillat dig att det är något gott att bygga upp det åt dig själv? Du har ju fått det någonstans ifrån. Det finns mängder med konsumenter som har betalat det här åt dig. Gör något gott med pengarna istället. Och så de där pengarna då, när du dör så har du efterlämnat ett fantastiskt stort konto som kommer göra att din släkt nästan döda varandra för att få tillgång till det. Använd det till något gott istället. Du har inte ens gjort det förtjänt av det på något sätt. Och ännu värre, du går under. För om du har lyckats fundera din ondska på så skickliga sätt, då är du väldigt driven i ditt inre. Och då måste du fundera på hur det ser ut i ditt hjärta. För det är i ditt hjärta det avgörs om du ska till himlen eller inte. Och det spelar ingen roll om du är kristen eller kallar dig kristen. För är du kristen så sysslar du inte med sånt här eftersom det är okult. Hur kan det vara okult? Så går det dem som förtröstar på sig själva. Tidigare så har vi sagt det här, det babelska signumet jag och ingen annan. Det kommer att förgås. Att det är liksom det centrala inom det okulta. Det är det centrala inom det onda. Ur det växer det ut en massa annat. Så går det dem som förtröstar på sig själva. Här har du det igen. Man förtröstar på sig själv, på sin egen förmåga och även på deras efterföljare. När du nu har liksom typ falska profeter. Joel Osten enligt mig, han är inte en som tjänar Gud. Han tjänar pengar och det är en väldig skillnad på det. Men det är många som litar på honom och gärna vill ha det han levererar. Ni vet att man ser på en idol, tonåringarna gör det. Man önskar man kan få bli lika berömd och stå strålkastar i ljuset. Och då höjer man upp de här. De får efterföljare. Det får han också. För att folk vill ha det han har kokat ihop. Olika former som man hämtar ur Bibeln då, i vissa lägen. Som man säger, nyckeln till framgång, nyckeln till evig hälsa, nyckeln till allting. Men Bibeln pratar inte om det. Inte sett ur den heliga andes ögon. Bibeln pratar om att Gud har all makt. Och när jag utför andliga saker i egen kraft och egna syften, då är det magi. Det är vad Bibeln säger. Så det är Gud vi måste lita på. Annars är det okult. Det här jag läser om här, det heter de rikas framgång är kort, står det. Det är detsamma som ondska helt enkelt som de bedriver. När Bibeln beskriver det så här. Nu är det så här att det finns människor som kan ha mycket pengar. Men de har inte liksom gjort det på andras bekostnad. De har fått det som en välsignelse från Herren. Och det är skillnad på det. De har liksom inte behövt kompromissa med hederlighet. De har inte behövt kompromissa överhuvudtaget. De har fått det ändå. Och det finns också ett signum hos de människorna. Och det är att de har förmågan att förvalta det. I goda syften. Inte för sin egen skull. Bygger jag upp en förmögenhet för min egen skull. Då är jag helt snett ute. Om jag bygger upp ett så kan jag få göra det om Gud välsignar det. Om jag kan använda det till något. Det heter till exempel om Colgate-killen. Det var en kristen kille. Hur sant det är vet jag inte. Om den skröna det vet jag inte. Jag har inte kollat upp det, men jag kan tänka mig att det är så. Det var en kille som redan från början bestämde sig att han skulle göra tandkräm och sälja. Och 10% av det företagets vinst skulle han alltid skänka till Gud. Han höll det jämnt. Och han var ju mångmiljonär. Inte för att han liksom kanske var det bästa som fanns, men Gud välsignade. Han gjorde det inte bara för sin egen skull. Han hade högre syften än sig själv. Och då kan det gå en väldigt väl. När jag står på toppen, när jag är alltings högsta syfte, då går jag förlorad. Det går inte att konkurrera med Gud. Det finns bara en på tronen, och det är vår Herre och Gud. Ska jag försöka vara där, vilket jag gör sådana där gånger, ja, det finns ingen plats för mig bredvid Gud. Det finns en plats liksom i himmelriket för mig, men inte på tronen. Där sitter Gud. Det kommer de som är rik och mäktig idag. Varför jag tar upp det här, det är för att jag har sett så mycket liksom hur folk ser upp till de här som är framgångsrika och rik och gärna drar sig dit. Och i det då blir de missnöje i, kanske när de sitter i kyrkan. Gamla tanter och farbröder och unga människor framförallt då, som bara blir missnöjd fast de redan har det viktigaste. De har redan himmelriket, de har redan Gud, de har redan Guds välsignelse över sitt liv. Och så bara mår du missnöjd för att det drar, det verkar alltså annat vara så mycket trevligare, och så drar det iväg dit. Jag skulle vilja tala till dem, sitt kvar istället. Tacka Gud för att ni har fått bli frälst, och bryr inte om det här andra, för det kommer att gå under allting. Du förlorar ditt liv om du bara ska sträva efter världens rikedom. Du blir Guds fiende om du strävar efter det. Däremot kan Gud göra dig rik. Men då sker det på ett annat sätt än din egen strävan. En som blir rik i pengar, han har redan fått och upptäckt rikedomen hos Gud. Där måste man starta. Matteus 13, 44. Och här är Jesus som talar. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Det här är inte något bibelord som säger till oss att gå och sälj allt vad ni äger och har. Det säger inte alls, utan det jämför bara. Alltså allt vad du är, himmelriket är mer värt än allt vad du äger och har. Så om, tänk dig att det går en kille här på en åker. Han håller på så en åker. Det är inte hans åker, han är väl anställd av någon. Och så upptäcker han, och här finns det en fantastisk skatt. Så då ser han till liksom att han går och köper den där åkern, och den är så dyr att köpa så han måste sälja precis allt han äger och har. Men han vet ju att skatten ligger där. Så han är beredd att göra det. Så får han äga åkern och också det skatten. Så är det också med himmelriket. Att allt vad du kan tänka dig äga, göra eller vara, det går inte att säga att det är mer värt än himmelriket. Men himmelriket kommer du först att upptäcka när du är där. Det finns ingen människa som kan beskriva det. Det finns människor som har fått en aning om hur det kan se ut i himmelriket, men de blir inte trodd. Det är för mäktigt. Det är ingen mening att prata om det. Det går inte in i människors förstånd. Men det finns sådana människor. Och istället får man liksom lita på sin tro och lita på sin Gud. Om nu Jesus säger så här, att himmelriket är värt att överge precis allting för, då har han talat om hur värdefullt det är. Så får vi ta ställning till det. Det kan gå den andra vägen som jag sa tidigare. Bygg upp en egen karriär. Skaffa egna förmögenheter. Bry dig inte om vem som ska betala dina bankkonton. Ja visst, du kan gå den vägen också. Men då visar du bara hur fattig du är. För du har inte upptäckt någonting av det rika som finns i himmelriket. För när du har upptäckt lite av det, då förbleknar resten. Då strävar du inte ett dugg efter det. Och när du får en sån avspänd hållning till rikedom, då kan Gud börja ge den. För du har redan hittat himmelrikets rikedom. Det är ingen fara för dig att förvalta mycket pengar längre. Nu ska vi se på slutet här. Alltså att jag ska prata lite om tidsålderns slut. Ja, jag ska göra det nu. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i deras brinnande, i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom. Ja. Det finns så mycket debatter idag. De säger liksom att det är ingen som behöver bli frälst egentligen. Man kan bli frälst efter döden. Och så vidare. Det är lögn. Sanningen står i Guds ord. Och sanningen är inte så svår som vi måste tolka. Eller vi behöver inte ha en massa experter som ska förklara vad varenda punkt ska egentligen borde betyda. Utan Guds ord, och när du läser liksom i tro på Gud och du har med heliga ande att göra, det betyder ofta precis vad det står. Det är, ibland får man tolka på grund av kulturer och tidsåldern och sådär. När Herren säger så här, i tidsåldernas slut, då ska änglarna gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Det går inte ens att tolka på något annat sätt. I tidsåldernas slut. De onda från de rättfärdiga. Och vilka är de rättfärdiga då? Jag har tagit emot Jesus, så kallas du av Herren för rättfärdig. Om du har Jesus som Gud. Om du har tagit emot Jesus och fått mamman som Gud, New Age som Gud, dig själv som Gud eller någonting, då är inte Gud som är Gud för dig. Då tog du emot Jesus som en teori, som en filosofi eller någonting du skulle kunna tjäna på eller varit bedragen till eller någonting. Men egentligen vill du ha något annat. Det räcker inte den dagen. För Gud vet exakt hur det ser ut i dina tankar. Han vet exakt hur det ser ut i ditt hjärta. Men han har inte övergivit någon. Utan när man minsta tveksamhet, hur ser det ut i mitt hjärta egentligen? Man kan upplåta det till Gud. Låta han ta hand om min inre värld så att det blir okej. För det blir okej då här inne. Det är inte säkert omgivningen märker det. Det är inte säkert omgivningen håller med det. Men det betyder ingenting den dagen du är död. Då står det inför Gud. Och det kommer alltså, tänk er själv, vad händer? Liknelse till. Du vet ju inte exakt hur det ska se ut. Gud vet att det är för svårt för oss att förstå allting. Så därför tänker han oss, det är en stor fiskare någonstans ute i universum som kastar ner ett nät över jorden. Och fångar in alla. Och sen finns det de som sitter där och sorterar ut den goda fisken hit och den dåliga fisken dit. Det är änglarna som skiljer på de rättfärdiga och de orättfärdiga. För att vissa ska till himlen och andra ska till den här elden. Som många säger inte finns. Nej, det är väl kanske ingen som brinner i den elden nu. Men i tidsålderns slut, då kommer det att vara så. Vad elden består i? Katolikerna tror ju liksom det är skärselden, att det är ett reningsbad som man ändå får komma till himlen. Ja, hur kärlekslöst är det inte att gå ut med en sån lära? Tänk om det finns en människa som verkligen vill till himlen om man har svåra problem. Ska jag hålla på att lura i den människan att det är ingen fara? Efter döden kan du få gå igenom skärselden istället, bara dina släktingar döps för din räkning eller någonting. Alltså, hur kärlekslöst är det inte att riskera en människas själ på det viset? Bara för att man ska få stå kvar med ett lämpligt budskap så att alla möjliga kan bara upphöja oss. För det är där det går ut på. Istället för att gå ut och säga som Jesus, bestäm dig nu, så är du räddad. Det var evangeliet går ut på. Jesus kom för att visa himmelriket. Han ville visa hur Gud fadern är. Han ville visa mig på allt sätt och vis. Så om vi bara sätter oss ner och läser lite om Jesus. För att i Bibeln står det så överskådligt om Jesus. Men när man tänker lite mer. Vad är det här för en kar egentligen som gör så här och beter sig så här? Det måste vara en alldeles märkvärdigt med henne. Att man fördjupas och tänker lite mer. Vad är det den heliga ande syften är? Att vittna om Jesus. Om du har med den heliga ande att göra, utsätter dig för Guds ord och tänker lite djupare, så gissa om heliga ande kommer att vara glad över och se till att du fattar lite mer. Det är vad han vill. Du bekräftar himmelriket genom att fördjupa dig kring Kristus. Du bekräftar himmelriket genom att säga ja till hans kärlek och ja till hans nåd. Följt ut. Gud blir glad över sånt. Tänker så här att jag har kommit igen nu och är jätteglad för henne och så vill jag ge henne en fin gåva. Och så gör jag det och så börjar du fundera så här, vad är det för lurt nu då? Ja, men jag ville bara tala om att jag älskar. Men liksom, man kan bli förelämpad en sån gång. Det har jag ännu inte gjort så mot mig någon gång. Med glimten i ögat. Men i varje fall. Man kan känna sig förelämpad. För det var så fint det jag ville ge. Måste man vara misstänksam över det. Alltså så kan vi vara mot Gud ibland. Att han ger det finaste. Han gör det bästa för oss. Men vi ska ändå hålla på ifrågasättande och fundera och vara misstänksamt. Det är nog lurt i görningen. Ja, det kan vara det. För att vi människor idag, vi har varit liksom inne i en kultur. Jag menar inte, Gud gör det, är det inte lurt. Men vi har sånt här i oss, en vaksamhet som kan begränsa vår tro. För att när vi lever i samhälle så lever vi i samhälle där vi faktiskt går ut väldigt mycket på att utnyttja varandra. Kunderna ska vi får ut så mycket som möjligt av. De anställda måste vi pressa till det yttersta. Det är bara vissa personer som anses gångbara, vissa kretsar, inte andra. Vi ska sälja så mycket som möjligt. Och är det så att en person nu inte är produktiv eller duktig kund, så har vi ingen nytta av dem. Det ser inte ut så i vårt samhälle idag. När vi ser de gamla får ju inte ens äta mat idag. På många hem. Därför att en kostnad. Mat kostar. Ja, men de har byggt upp ett helt samhälle. Som gör att ni som växer upp idag. Kan äta mat. Och fungera. Och de som ligger på ålderdomshemmen. Som gjorde det. Ge dem ordentlig mat. Och låt dem få när de har gått sista tiden de lever. Och lyssna på dem. De har byggt upp ett helt land. De vet nog vad de pratar om. Då har ni startat i det här med lite nya idéer. Men det här pratar med erfarna människor som är 80 år och verkligen vet vad de snackar om. Lyssna lite på dem. Det var de som gav dem mat när de var liten. Det här handlar alltså om tidsålderns slut. Så kommer det att se ut då. Men om ni nu har förstått någonting om att jag skulle inte kunna läsa och prata om det här om jag inte hade med Jesus att göra. Har jag varit otydlig kring att Jesu är räddningen för oss alla, då får ni säga till mig nu. Jag hoppas jag var tydlig med. Men Jesus älskar oss så högt. Han till och med fräck nog att varna oss för det som kan gå fel. Och han varnar oss naturligtvis kring sånt som lockar oss som mest. Rikedom lockar oss alldeles enormt mycket. Det är för att det är något okkult inne. Om ni tänker liksom vad rikedom egentligen är. Vilken lögn. Gud har skapat den här planeten och hela universum. Det är bara han som äger. Ändå finns det människor som tror sig äga öar, landområden, riken, befolkningar, mängder med pengar. Det är bara Gud som äger. Så i och med att du liksom bara på tro att du äger någonting så tror du på en lögn. Och när du tror på lögnen så är det inte längre sanningens ande som talar till det. Det är djävulen. Och då kommer det att leda till värre och värre saker. Rikedomen, vad kan den göra när du blir sjuk? Ingenting. Vad kan rikedomen göra när du blir ensam och övergiven och behöver några vänner? Ingenting. Du kan köpa dig några vänner, men de är inte att lita på. Rikedomen, vad kan den göra när du står där inför Sankt Per? Eller vad heter han som kommer först? Liemannen. Enligt sägda då, eller hur det nu går till. Tror att du kan plocka ut hälften av dina egendomar och säga till Liemaj, mannen, gå härifrån, här, ta pengarna, jag vill leva. Nej, det går inte. Men om du litar på Jesus så är han livet. Det vill säga, då har du livet redan. Du har det eviga livet, du behöver inte frukta för någon död. Du är rättfärdig förklarad, du har mängder med vänner i både änglar och människor, både över hela jorden. Det är nämligen så att alla som har med heliga ande att göra är dina vänner. och syskon. Du kan inte få en större syskonskara än så. Det är tråkigt att vi inte kan träffas. Men det skulle det se ut. Om 3 miljarder människor skulle vara i Kempehallen. Jag säger 3 miljarder. Det går liksom inte. Men vi kan ha kontakt med varandra genom den heliga ande istället. Och framförallt, vi kommer ha tvärkul och fantastiskt friskt, skönt och framgångsrikt när vi är hemma hos Herren en dag. För dit ska vi. I Jesu Kristi namn. Amen.